Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia rules the waves.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Svenska FPL-podden. Idag spelar vi in avsnitt 76 och vi ska prata upp Game Week 28 som är en blank Game Week för fyra lag. Agendan för dagens avsnitt som spelas in tisdagen den 25 februari är att vi som vanligt ska göra en ordentlig laggenomgång från förra gameweeken och se vilka spelare vi tycker är intressanta och vilka som är mindre intressanta. Vi kikar in i poddligan där det tätnar till i toppen, kollar in poddlaget och uppdaterar våra rekommendationer innan vi hugger in i era lyssnafrågor. Stort tack till Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar som ser till att vi har fina priser i poddligan. Jag tänkte hoppa in direkt i seriesuveränerna Liverpool som, ja, de lyckas vinna den här matchen, men det blev precis som förra veckan mot Norwich en betydligt tuffare uppgift än vad man hade förväntat sig när West Ham kom på besök till Anfield. 3-2 vinner Liverpool till slut med och mycket tack vare Liverpools fina offensiv. Trent Alexander-Arnold fortsätter leverera och på ett sätt kanske han är den mest pålitliga poängspelaren oavsett hemma eller borta match. Hans senaste blank kom i Game Week 16 då han fick ett inhopp och man får faktiskt gå hela vägen tillbaka till Game Week 13 för att hitta en Game Week där han varken fått offensiv utdelning eller poäng för hållen nolla. Och detta gör ju honom till en väldigt trygg kaptens alternativ faktiskt. På måndagskvällen blev det två nya assist på kontot, vilket mycket väl kunde varit tre om Mané hade hållit sig på rätt sida offside-linjen. Mané och Salah är kanske de mer valda kaptenerna och det kanske finns ett case för att deras poängtak är högre, men Trent ska inte glömmas bort här. Nämnda Salah och Mané gjorde varsitt mål och som sagt kunde Mané ha haft ett till på kontot om man bara hade lyckats undvika offsiden på Trents framspelning. Jag upprepar det jag sa förra veckan om att Mané kan vara lite av en differential i kompisligorna som tredje Liverpool-spelare utöver Trent och Salah som återfinns i de flesta byggen. Nu i denna matchen blev det ingen utdelning på Firmino, men han hotar ändå en hel del. Så jag hade personligen inte offrat ett dubbelbyte på att byta min Liverpool-trio nu om det är så att man hade suttit med honom. Dessutom har ju Firmino framförallt levererat på bortaplan och han är Liverpools bästa målskytt utanför Anfield. Och i Game Week 28 ska de möta Watford just på bortaplan. För de uppdubbling i Liverpool-försvaret kan vi även nämna att Robertson skapade lika många chanser som sin ytterbackskollega och att han stod för en assist i matchen mot West Ham. West Ham då? Ja, schemat lockar mig inte men man måste ge dem ändå att insatsen på Anfield var mycket bra. Tyvärr var nyförvärvet Zuzek på mitten tvungen att lämna på grund av skada efter halvtid och jag tror att de hade behövt honom på planen för att få med sig poäng. Snodgrass stod också för en fin insats, men personligen håller jag mig borta från West Ham just nu.
De hade även behövt en bättre målvakt i den här matchen.
Ja, det var en riktig bjudning där på kanske framförallt Salas avslut, men även första målet där kanske Fabianski skulle gjort lite bättre.
Yes, jag fortsätter med utmanarna då i City som är ljusår efter. De vinner ju mot Leicester med 1-0 och man borde vunnit den här matchen med fler mål. Men man har fortsatt förtvivlat svårt att sätta sina straffar. Nu var det Agüeros tur att missa från straffpunkten och man undrar ju om det finns en möjlighet till att Ederson tar nästa som Pep har varit ute och varit lite ironisk om tidigare. Chanserna har i alla fall ökat nu när även Agüero har bränt straff. I matchen så tycker jag att Mahrez var man of the match, i alla fall i min bok, och kommer iväg med en assist och två fina bonuspoäng. Dock så väntar jag en blank nu, följt av lite svårare matcher för Citys del, och sen troligtvis en ytterligare blank i Game Week 31. Dock spekuleras det i en eventuell dubbelomgång här i omgång 29. Och det gör ju det bara smart att avvakta så länge man kan nu tills vidare här. Och se om vi får någon bekräftelse innan deadlinen för nästa vecka då. Utan dubbelomgång så tycker jag att man kan minska sin exponering med... eller mot City ganska mycket här. Men med en dubbel så... blir det ju ett annat läge, då kan det nog gynnas och ha lite is i magen och bänka sina City-spelare i blanken och se till att ha dem kvar i 29an. De jag gillar mest, det är ju fortsatt Kevin De Bruyne och Mahrez från City. Och om vi kikar på Leicester så var jag inne på att City vinner den här matchen klart rättvist. Men matchen hade kunnat fått en annan utgång om Vardy hade satt sitt friläge istället för att skjuta i stolpen i början av matchen. I andra halvlek så blir City för tunga för Leicester. Och som vanligt så är det alltid svårt att analysera lag som möter City då det blir väldigt svårt att hitta något att gå på. Men jag tycker i alla fall vi fick se en lite piggare Vardy i den här matchen, dock utan poäng. Och det som kanske är mest intressant nu är att Leicesters matcher vänder rejält till det bättre. De är det laget som rankas bäst i matchrankingen här framöver. Och Vardy, Madison och Soyuncu kan alla vara fina att ta upp här återigen framöver med... Barnes som en outsider. Just nämnde Barnes, han fick inleda bänken den här matchen, men jag tror enbart att det var på grund av taktiska orsaker där man skulle möta sitt, och jag förväntar mig att han är tillbaka från start nästa vecka.
Yes. Jag ska gå vidare med Chelsea-Tottenham, en match Chelsea vinner med 2-1 hemma på Stamford Bridge. Och om vi börjar med Chelsea som spelar Champions League-fotboll ikväll hemma mot Bayern München, så ser vi att Kepa fortsätter fast på bänken även i Champions League och även mot Tottenham till förmån för Caballero. Och i matchen mot Spurs så gör Caballero en riktigt bra match, och jag kan inte se att varför han inte ska få fortsatt förtroende. Reece James gör det väldigt bra där på ytterbacksidan, och han slår dessutom hörnorna, vilket kan göra han intressant här framöver. En spelare till som jag tycker gör det bra, det är Giroud, och det har väl han väntat på ett tag. Skulle eventuellt kunna ge Abraham, som är tillbaka från sin skada då, en kamp. Nämnde Abraham fick ett inhopp i den här matchen och såg spelsugen ut. Men det är Giroud som startar nu i Champions League, så Abraham är nog inte redo för 90 minuter än. Chelsea har ett ganska fint spelschema, men jag avvaktar tills vi vet lite mer hur det ser ut och om det eventuellt blir en blank i Game Week 31. Och Tottenham då, ja, Ali och Ore fick nöja sig med inhopp i vad jag antar får se som ren rotation. Svårighet att göra mål med Son och Kane borta, vilket bland annat visar sig i att målet Spurs gör är ett självmål. Lukas och Ali och Bergwijn kommer få dra ett tungt lass med målproduktion om Spurs ska kunna avancera i tabellen. Något som jag inte tror kommer att hända. Flera faktorer såsom spelschema, skadesituation, tajt matchande och risk för blank i Game Week 31 gör att jag håller mig borta från Spurs just nu.
Yes, Arsenal-Everton fortsätter jag med som Arsenal tar hem med 3-2. Men då man har en blank så börjar jag med Everton. Everton har ju fortsatt ett väldigt tufft spelschema här. Men att döma av den här matchen så är de kapabla till att hota offensivt ändå. Och detta genom sitt forwardspar i Calvert-Lewin och Richarlison som båda blir målskyttar i den här matchen. Och hade dessutom bud på mer. Trots det så, eller jag avskräcks i alla fall från att lägga 8 miljoner på Richarlison. Men äger man Calvert-Lewin så finns det absolut ett case för att hålla kvar honom. Jag hade inte köpt in honom om jag inte hade ägt honom då jag avskräcks av matcherna. Men som sagt, behålla caset är ju starkt. Defensiven ignorerar jag helt på grund av det här tuffa spelschemat. Arsenal då? Ja, jag tycker vi visar upp allt bättre kreativitet offensivt nu under Arteta. Och för dagen resulterar det i några riktigt fina spelmål. Men det som oroar är att det verkar bli en hel del rotation nu med Europa League-spelet. Där vi fick se 3-4 spelare roteras från Europa League-matchen. Dock så ska vi notera nya fina insatser från främst Aubameyang och Pepe. Och det kanske trumfar den här oron efter rotationsoron efter man har avverkat den här blanka Game Week 28. Spelschemat är i alla fall fint efter där och man är fortsatt med och jagar i ligan. Så jag fortsätter hävda att Arsenal kan vara ett riktigt fint differential lag här framöver.
Jag vet att det kommer komma lite lyssnarfrågor på det här, men jag tänker att vi kan ta det redan nu. För de som sitter med Aubameyang i sitt bygge och med tanke på Arsenals fina spelschema tycker att det finns ett case att sätta på bänken. Det är ganska mycket pengar man har investerat där, men eller är det läge att släppa honom nu?
Nej, men jag tycker att det finns ett case att behålla. Sen kommer vi säkert komma tillbaka till det i lyssnarfrågorna, men det finns absolut ett case.
Absolut. Jag går vidare med Manchester United Watford. 3-0 till United blev det här och vi kan väl inte prata Manchester United utan att fokusera mycket på just Bruno Fernandes. Han ligger bakom precis allt som han har gjort egentligen sedan han kom in. Nu fick vi även bekräftat det som jag varit inne på hela tiden, att Fernandes mycket väl kan tänkas vara straffskytt. Han rullar ju dit straffen med ett litet skutt och jag bara noterar att han har gjort mål på sina 13 senaste straffar som han har slagit i tävlingssammanhang. Utöver straffmålet, och du ska säga det att det är även Fernandes som fixar straffen själv, så kommer den iväg med en assist, men det är även han som spelar fram till Martials mål, men Martial sätter inte dit bollen utan först blir det en räddning och sen i andra situationer så slår han in den och därför får Fernandes inte den assisten. Men ja, som sagt, han ligger bakom allting. Och jag nämnde ju det, Martial gör mål och poängen fortsätter trilla in på hans konto trots att spelet ser långt ifrån perfekt ut. Och då kommer ju frågan, om man nu vill satsa på en United-mittfältare, vem ska man vända sig till? Är det Martial som spelar out of position uppe på topp och får en hel del bollar? Eller ska man gå på Bruno Fernandes som nu börjar dra åt sig allt fler blickar och vi ser han stiga i värde? Ja, för egen del så lutar jag upp Bruno Fernandes då jag tror att han har fler sätt att ta poäng på än Martial. Jag vet inte vad du säger här, Stefan.
Nej, jag är jätteimponerad av Fernandes. Han känns het.
Ja, jag tror ju att Bruno kommer att fortsätta stiga i fantasyvärde från sina 8,2 som han ligger på nu. Och det här har vi varit inne på tidigare. United har väldigt mycket fans runt om i världen. Och när en United-spelare börjar leverera, då är det väldigt många som har dem som favoritlag som skickar in dem i lag, och då ser man värdet sticka. Så att de här 8,2 kommer förmodligen stiga. Vi fick även se McTominay, som har varit borta från skada, få ett inhopp här. Och han hade innan sin skada och innan Bruno kom till klubben skapat ett väldigt fint samspel med Fred. Och hans återkomst borde bara innebära positiva saker för United, egentligen både offensivt och defensivt. Luke Shaw har på senare tid gjort det allt bättre också, och det lär innebära mindre speltid för unge Williams. Jag tror fortsatt att Williams kommer få vissa starter, kanske framförallt de gånger då United väljer att ställa upp med tre mittbackar, för då har vi sett Shaw ta vänster mittbacksplatsen och Williams ta en wingback-roll. Nu är det Everton borta, City hemma, Tottenham borta kommande tre innan spelschemat blir riktigt bra här resten av säsongen. Det gör mig lite tveksam, men absolut, det finns ett case att gå på Fernandes redan nu. Men jag tycker även att det finns ett case att lite avvakta fortsatt, i alla fall till City-matchen är spelad. Det är lite vart man själv står och man kan hitta de här 8,2 som man ligger på nu. Precis som Arsenal så väntar Europa League-spel här på torsdag den här veckan. Och United fick ju ett kryss med sig borta mot Brygge, så att jag antar att det blir ett hyfsat starkt lag som får spela nu på torsdag. Watford, ja, de har det tungt och har nu släppt in 9 mål senaste 4 matcherna. Lägg där till att Liverpool väntar nu i Game Week 28. Det positiva för Watford är att offensivt viktiga Sar verkar vara tillbaka då han fick ett inhopp mot United. Jag vill gärna se Sar tillbaka och tendenser till en bättre form innan jag eventuellt tar in någon från Watford-lägret.
Ja, jag fortsätter med Crystal Palace Newcastle som Palace vinner med 1-0. Och man är i klart bättre laget och vinner helt rättvist. Det som framförallt sticker ut är att vi får se en riktigt fin insats av ytterbacken Van Aanholt som gör mål. Han har dessutom en frispark i virket och skapar hela 6 chanser för sina medspelare. I övrigt noterar jag att budgetforwarden Ayew har 5 avslut på mål utan att komma med i målprotokollet. Matcherna är helt okej på kort sikt och behöver man sticka ut kanske Van Aanholt kan vara en sån spelare som fixar biffen. I övrigt så är jag måttligt intresserad av Palace-spelarna. Newcastle då? Ja, man har ett av ligans absolut bästa spelschema nu, men man är fortsatt ett av ligans absolut sämsta lag enligt mig. Jag håller dock kvar i min differential Saint-Maximin som återigen imponerar med sitt yviga spel, dock utan poängutdelning i den här matchen. Med det här spelschemat så är det klart att en investering i backlinjen på någon budgetback också kan ge utdelning, men inte i form av Richie i alla fall som återigen finns på bänken i den här matchen.
Nej. Wolverhampton Norwich 3-0 till Wolves, och Wolves är ett av de lagen som jag tycker att många bör kika mot då de är ett av få lag som vi redan nu vet kommer att spela den blanka Game Week 31. En tydlig skillnad i Wolves nu på senaste är att Santo har ändrat sitt 3-4-3 till ett 3-5-2, och detta har framförallt Jota gynnats av på bekostnad av Traoré som också haft lite skadebekymmer. Om detta spelsystem fortsätter kan Jota vara en anfallare att pinpointa med Wolves fina spelschema. Likväl att Jota blir intressant kan även Traoré vara en spelare som offras. Och Jota har gjort 5 mål nu på 2 matcher, och då pratar jag Europa League och matchen mot Norwich här i Premier League i just detta system. Och vi hade en diskussion om det här, Stefan, och du menar på att i Europa League så spelar de 3-4-3, men det gjorde de ju endast fram tills minut 61 då Traoré kliver av, och det är egentligen då Jota börjar prestera som allra bäst. Just det här ändringen av spelsystem, det såg vi förra året också, och Det gynnade ju Jota då också. Han överglänste ju faktiskt Jimenez då. Och jag ser inte alls det som omöjligt att det kan vara så att Santos kika mot det även nu. Förra säsongen så stod Jota för 9 mål och 7 assist avslutande 20 ligamatcherna efter den här formationsändringen. Jag tycker det är för tidigt att helt räkna bort Traoré, och det kan absolut vara så att de matchar honom försiktigt efter hans skadeproblem, men varningsflaggan måste absolut hissas här. Som vi har varit inne på tidigare så är även defensiven intressant i Wolves med Boji tillbaka från skada. Detta var Wolves tredje raka nolla, och de har faktiskt hållit nollan hela 6 av de 11 matcher som Boji har spelat. Size är det billigaste alternativet, och han är ett hot på fasta, precis som nämnde Boli, och även premiumvarianten i Doherty för den som har lite större plånbok. Samtliga av dessa tre försvarare känns som bra att äga, och vi ska säga det att om Arsenal och Uniteds Europa League-matcher fortsatt lever, så gjorde Wolves-processen ganska kort med Espanyol då de vann med hela 4-0 här i torsdag. Så att jag tror att det kan roteras lite i Europa League för Wolves nu här i veckan. Jag ska ta Norwich, men det går väldigt fort. Försvaret hade ju sett bättre ut här i några omgångar, men nya skador gjorde att vi nu fick se det gamla Norwich, vilket båda gott för alla oss med offensiva Leicester-spelare här i Game Week 28. Jag håller mig borta från Norwich, som jag tror är inställda på spel i Championship nästa säsong.
Ja, bra. Då fortsätter jag med Burnley-Bournemouth som slutar 3-0 till Burnley. Och man vinner den här matchen efter att Bournemouth har fått 2 mål var bortdömda och helt viker ner sig efter det andra bortdömda var målet som istället leder till straff för Burnley i situationen innan. Trots segern är mitt intresse för Burnley relativt svagt, men äger man Pope, McNeil eller någon annan back i Burnley så kan man sitta lugnt kvar i båten, även om den här nollan var turlig. Bournemouth, ja, det är bara att hålla sig borta då matcherna är svåra och formen usel. Ska väl ändå säga att de spelade lite bättre offensivt för dagen, men defensivt är det fortsatt allt för svagt.
Yes, min avslutande match jag tänkte gå igenom är mellan Southampton och Aston Villa. En match Southampton vinner med 2-0. Men trots den här 2-0-vinsten så fick vi se en blankning från högt ägde Ings. Och istället var det anfallskollegan Long som gjorde ett av målen och tog alla bonuspoäng. Long är faktiskt en spelare man skulle kunna satsa på. Och han har smugit lite i Ings bakvatten, men faktiskt levererat bakomliggande statistik som varit minst lika bra som Ings, fast inte riktigt haft samma utdelning. Letar man Southampton mittfältare så tycker jag att både Gineppo och Armstrong är prisvärda spelare som skapar en hel del lägen. Defensivt finns framförallt målvakt McCarthy och mittback Stevens. Den sistnämnde med 2 ribbträffar de senaste 2 matcherna, så lite oflytt att inte få mer utdelning där. Kommande 3 väntar West Ham borta, Newcastle hemma och Norwich borta, så det finns bra case att plocka in fler Southampton-spelare än Ings som sitter i de flesta lag redan. Aston Villa då, ja. Och när vi pratar Villa så pratar vi i första hand om Grealish, och med blank i 28 och rejält mycket tuffare schema är frågan om man ska överge honom eller ge fortsatt förtroende med en bänkplacering i Game Week 28 bara. Han har tidigare under säsongen levererat poäng mot lag som Spurs, Leicester, United, Arsenal, så vi har sett att han kan leverera mot lite på pappret tuffare lag. Personligen har jag andra bränder att släcka, men jag vet att du, Stefan, kollar lite på att skeppa ut honom, och du får gärna utveckla det och se om du har några vettiga förslag på någon som kan göra det bättre för den billiga pengen som man ändå kostar.
Ja, nej, han är absolut ett av alternativen att byta. Jag måste ha in en till spelare som spelar i nästa game week, och då blir det ett billigt backbyte eller något byte på mittfältet, och då är det Grealish eller De Bruyne som jag har att välja på. Och då jag inte vet mer om City än, så ligger Grealish lite illa till. Mm. De jag kikar på är i alla fall Barnes, Saint-Maximin och Traoré.
Mm. Jag kan ju personligen gå in där och tycka att det är lite vanskligt läge att plocka in just Traoré efter det jag nämnde i Wolves genomgången. Och det jag gillar med Grealish, om jag ska tala på, för att ha kvar honom, det är ju att det är en talisman för Villa som har väldigt mycket att spela för här i säsongsavslutningen. Och vi kan vara säkra att han kommer starta vecka efter vecka, fortsätta ta fasta situationer, och jag har svårt att se att han ska blanka även om det är tuffa motstånd. Då Villa ändå har levererat rätt så bra offensivt, och tycker han har hittat ett fint samspel med nye Samatta som spelar på topp. Så jag kommer nog fortsätta hålla Grealish i handen framöver.
Yes, och jag har inte bestämt mig.
Nej.
Sheffield Brighton är min sista match här då, och den slutar 1-1. Jag börjar med Brighton då de har match i Game Week 28. Men det finns inte så mycket att glädja sig åt i den här matchen. För Brighton så väntar Crystal Palace hemma nästa match, och då blir ju rådet att behålla dem som man äger, om de heter Mopay, Dunk eller Ryan. Sen efter den matchen så gör man nog bäst i att skeppa det är Brighton-spelarna man har, då matcherna blir sämre samtidigt som att Brightons form känns allt svagare. Sheffield United då? Ja, det här var nog en missräkning för alla förutom Stevens som gör mål. Dock så kunde inte ägarna av Stevens glädjas helt och hållet då han kliver av skadad i halvtid. Nu väntar en blank 28 följt av två bra matcher. Så här blir mitt råd att man spar de Sheffield-spelarna man har om det är någon av backarna eller fläck på mitten, och sätter dem på bänken för att sedan spela dem i de två efterföljande matcherna efter blanken då.
Yes, de som sitter med Henderson som målvakt och inte har en spelande målvakt, det är ändå en del lag som jag har sett. Det är ett byte man bör göra, va? Även om det skulle innebära minuspoäng.
Ja, minuspoäng är väl svårare. Men jag vet inte. Henderson ska väl möta United igen också, va?
Jajamän, Game Week 31.
Yes, så det blir ju två nollor på kort tid här. Så att man ska väl i alla fall kika på och byta ut honom om man äger honom.
Yes. Med det så går vi in i poddligan, och det är namn som vi känner till här uppe. Däremot tätar det till ordentligt. Men Joel Rogö som har legat i toppen under en längre tid, han håller fortsatt hårt i första platsen, men ligger nu endast en poäng före Niklas Hamnefors. Joel har skrapat ihop 1713 poäng och Niklas då 1712 poäng. Så att det är tajt där uppe. De skuggas av Marcus Edmundsson på en tredje plats som har 1696 poäng totalt. För poddlaget så slutade Game Week 27 på 57 poäng. Och med det ett litet avancemang. Vårt byte där vi tog in Boly istället för Aurier föll väl ut, och vi sitter fortsatt med två viktiga fria transfer som vi hela tiden har manat till och sagt att det är någonting att sträva efter. Nu tror jag ändå att det är John Lundströms tur att tacka för sig i poddlaget, och vi får väl se vad vi ersätter med där. Eller vad säger du, Stefan?
Jo, men mycket lutar åt det. Det är ett enkelt byte och vi har tillräckligt mycket pengar för att få in någon bra ersättare där. Så att, det lutar väl absolut åt det.
Yes. Om vi går till rekommendationerna så startar vi som vanligt i försvaret. Och jag hade förra veckan Boly, Trent och Robertson. Och du, Stefan, hade Trent, Doherty och Stevens. Vill du göra någon uppdatering här, eller?
Nej, det var ju Grand Slam på mina rekar här. Och jag behåller de som jag hade.
Ja, det förstår jag. Jag ska göra en liten justering. Jag ska ta bort Robertson. Och det är för att jag vill använda en Liverpool-position på en annan rek. Så att för mig blir det Boly och Trent som fortsatt ligger kvar. Och Stevens från Southampton kommer in i försvaret återigen. Han har åkt lite in och ut hos mig, men jag väljer att byta om mina Liverpool-platser här, och det kommer vi till på mittfältet. Mittfältet så hade jag Kevin De Bruyne, Traoré och Salah förra veckan, och Stefan, du hade Traoré, Mané och Salah.
Yes, så Traoré får stryka på foten här på grund av den rotationsrisken som har uppstått, eller i alla fall liksom i kombination med Europa League-spelet så, och ett försiktigt matchande, gör mig väldigt osäker på honom framöver. Och in kommer Bruno Fernandes i United, då jag inte avskräcks allt för mycket av de matcherna som ser tuffa ut på pappret för Uniteds del, så tycker jag ändå att det finns ett case för just Fernandes.
Mm. Ja, nej, jag köper det fullt ut. Jag har gjort så att jag också tackar hej då till Traoré och plockar in Mané. Så att jag både har Mané och Salah. Jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Men däremot så behåller jag Kevin De Bruyne, även fast jag vet att han har blank nu i 28. Men det är med tanke på kommande dubbelveckor och sånt, och jag tycker att De Bruyne ser bra ut. Du var inne på det med straffarna också i City. Jag vet inte, men det känns som att Kevin De Bruyne inte kan vara allt för långt bort från att slå de här straffarna. Jag vet att det var någon reporter som var och fiska hos Kevin De Bruyne och frågade om han inte kunde ta straffarna. Han ryckte lite på axlarna och sa, ja, kan jag väl göra om jag blir tillfrågad. Men han sa inte så mycket mer än så. På forwardsidan då så var vi överens förra veckan i Ings, Jimenez och Vardy. Och har du någon anledning att uppdatera det?
Nej, jag har ju inte det, även om det var bara Jimenez som kom iväg med en poäng här, och det blev ju inte mer än 5 poäng för hans del, så att det var svagt från forwardsen, men jag tycker fortsatt att det finns starka case för alla tre, så jag behåller dem.
Mm. Ja, jag behåller också dem, men ska även lägga till det att om man nu inte sitter med de här redan, så tycker jag att det finns intressanta sticka utlägen, både istället för Ings och då plocka in Billy Long, eller istället för Jimenez plocka in Jota som visar kanonform. Jag ligger fortsatt kvar med Ings och Jimenez här tillsammans med Vardy, men jag slår ett slag för Long och Jota. Och Long till exempel är ju en spelare som, alltså, det går att spara enormt mycket pengar på. Jag tror att han ligger prisad 4,7, kan det vara så?
Ja, han är billig i alla fall.
4,6 till och med ligger han prisad. Och hans statistik är jättebra, och med så 15 spelschema här i närtid så tror jag att han har lika goda chanser som Ings att sätta dit en del kassar. Så där kan man sticka ut lite. Och gällande att sticka ut så går vi nu in på differentials, alltså ägarandel under 10%. Jag hade förra veckans Stevens, Doherty och Pepe. Och Stefan, du hade Boly, Barnes och Saint-Maximin. Och du har ju pratat ganska gott om de här tre tidigare nu här i podden. Så jag kanske inte ska förvänta mig att du ska ändra någon.
Ja, Boly rycker faktiskt. Och in kommer Van Aanholt.
Okej.
Okay. De andra två får vara kvar.
Vad är det som Boly har gjort som får dig att vinka hej då? Jag tycker han stod för en imponerande insats här, och spelschema ser fortsatt bra ut.
Ja, nej, det är differential-kategorin här. Där jag känner att man kan vara lite mer kortsiktig. Så att, men Palace har fint spelschema, och Van Aanholt är en spelare som har högt poängtak, så att jag tycker att han är en riktigt bra, eller i kategorin differential så passar han fint in.
Mm. Jag väljer att ta bort Stevens härifrån. Han kom ju in i min backrek här. Så att jag uppdaterar han med Jota istället, som jag nämnde här på forwardsidan. Ägs endast av 3,8%. Vi såg föregående år att han var en riktigt fin vårspelare. Och vi ser även tendenser till ett spelsystem där han kommer spela en mer central roll. Och är det så, ja, då tycker jag Jota ser extremt fin ut med Wolves fina spelschema. Doherty behåller jag, och även Pepe, trots då den här blanka 28. Går vi till kaptensdiskussion, Game Week 28, så är det svårt att undvika att prata Liverpool. Vi har sagt det förut, men de spelar borta mot Watford, Stefan.
Ja, nej, det känns fortsatt svårt att gå ifrån dem, absolut. Det är väl de och Leicester kanske som lockar mest, skulle jag säga.
Mm. Och gällande Leicester, så jag tycker absolut att sticka ut och sådär, men man spelar mycket på spelschemat då snarare än en form. Med Liverpool så har man både och det finns flera alternativ, så för mig handlar frågan mest om vem i Liverpool man ska ge binden.
Ja, nej, men så kan det absolut vara. Den här matchen, jag vet inte, ligger den precis innan de ska ha sin Champions League-retur?
Nej, det gör den inte. De har FA-cup här i... De spelar mot Watford på lördag. De har FA-cup mot Chelsea på tisdag. Och sen har de faktiskt match även mot Bournemouth nästa lördag innan returen mot Atletico är.
Ja, men det är väl såklart bättre att det inte är innan Champions League-matchen. Men de ska möta Chelsea i FA-cupen. Och där kan jag tänka mig att de också kommer vilja ställa upp med fullt manskap, så det finns väl en liten rotationsrisk i den här matchen också.
Mm. Hur går dina tankar kring kaptenen? Är det Salah som ska ha armbandet, eller tycker du att Trent till exempel, som jag nämnde, kan blandas i?
Alltså, spela Trent som han gjorde mot West Ham, då var det ju absolut han som skulle ha binden. Salah hade ju bara flyttat, han gjorde sitt mål. Trent hade kunnat kom iväg både med mål och flera assist i den där matchen. Han slog ju till exempel en hörna som Van Dijk nickade i ribban och spelade fram Mané som var offside, som hade kunnat undvika den. Hade något eget jätteavslut som Fabianski gjorde en bra räddning på. Så att, han var ju glödhet. Och ska man kaptena någon liksom på bortaplan så är det väl Trent. Just eftersom Salah och Mané har väldigt fina hemmafaset.
Mm. Nu äger ju varken du eller jag Firmino, men han har ju gjort det bra borta också. Om man sitter med honom, tycker du att han har ett case att kanske utmana exempelvis Trent eller Salah om kaptensbindeln?
Ja, det kan det absolut vara. Alltså, men han känns väl i alla fall som en spelare som har ett lite större rotationshot än övriga.
Ja. Personligen så tror jag att Salah får bära det tunga ansvaret här. Jag har inte helt bestämt mig än, men där landar jag. Jag tycker inte att det finns någon större anledning att diskutera andra matcher, men är det någon du vill lyfta? Du nämnde Leicester, vem är du kollar mot där?
Nej, det är ju Vardy i sånt fall.
Mm.
Norwich har ju fortsatta problem med defensiven, så att det är väl mer ett bett på det, men jag tycker inte så här, jag vet inte om det är dags, om det är läge att sticka ut med en sån kaptensbindel, för Vardy har ju haft det svårt att få in bollen på slutet.
Mm. Jag tycker vi nöjer oss så faktiskt. Det är vi Liverpool som kaptensbindel ska stanna på. Vi ska nämna det att deadline den här veckan är redan på fredag klockan 20.00. Då Game Week 28 drar igång med Norwich-Leicester med en fredagsmatch. Så se till att göra era byten och ställa i ordning era lag så ni inte missar någonting här. Vi ska gå in på lyssnarfrågorna och varför inte börja med lite frågor om de olika chipsen. Anton Götesson vill ha åsikter om att använda free hit denna game week med tanke på alla blanks.
Ja, så många blanks är det inte. Det är fyra lag som inte spelar. Det kommer bli betydligt jobbigare än så framöver här. Så mitt råd är att inte använda free hit den här game weeken.
Nej, Filip Hellgren, han är istället sugen på att dra ett wildcard i och med att så många inte spelar nu i Game Week 28. Men undrar samtidigt om vi vet vilka lag som inte spelar i Game Week 31. För han vill inte dra på sig massor av spelare som sedan i Game Week 31 missar då också.
Nej, det är inte bestämt än. Det bestäms efter FA Cup-omgången. Spelas efter deadline för den här veckan då. Som var inne på att Liverpool ska möta Chelsea. Det är de matcherna som är veckan efter. Så vi vet inte mer än så. Vi vet att det är två lag som har, eller vad ska jag säga, två matcher som definitivt kommer gå. Och det är Wolves, jag kommer inte ihåg vilka det är nu. Wolves är ett lag i alla fall som är intressant.
Ja, nej, jag håller med dig där, Stefan, och jag tycker inte att det är läge att dra wildcard, precis som Filip själv är inne på här, så man har för lite kött på benen. Jag tycker att man får försöka lösa Game Week 28 här med byten och eventuellt ta minus 4 om det är så att man sitter jättetungt och inte får ihop lag, men annars bara se till att lösa 11 spelare som startar. Vi går vidare med frågor om målvakter. Linus Andersson undrar vem som är den bästa målvakten för max 5,0 från och med denna game week och framåt, och funderar själv då till exempel på Dubravka i Newcastle.
Jo, men Dubravka kan absolut vara en bra shout. Jag tror som sagt nollorna kanske kommer lysa med sin frånvaro relativt ofta, men han får ju väldigt mycket skott på sig, vilket kan resultera i poäng ändå. Men samtidigt, det är väldigt, väldigt svårt med målvakter och förutspå när han ska ta poäng. Jag hade mer eller mindre gett upp Pope, och nu har han gått och blivit den målvakt som har plockat mest poäng i spelet. Så att, det säger väl en hel del om hur svårt det är att förutspå målvaktspoäng.
Mm. Vi kan nu kosta väl Henderson i Sheffield dryga 5, men vi kan väl varna lite där att om man tar in honom nu, att som sagt han kommer inte spela i matchen mot United i alla fall, och då behöver man ha en ytterligare spelande målvakt bredvid honom. Så att det kan vara värt att nämna. Dubravka kan absolut vara en vettig spelare att ta in. Vi har McCarthy, Southamptons mål som också gör det bra till en ganska billig peng. Ja, det finns några stycken där. En målvakt som vissa hoppade på var ju Ryan, men där tycker jag inte att man gör rätt i att hoppa på nu med tanke på det spelschemat som kommer och Brightons lite sämre form som de har gått in i.
Jag tycker Pope ska nämnas också, för de har ett helt okej spelschema resten av säsongen.
Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Och 5,0, jag tror att Patricio ligger på 5,1 i Wolves. Om man inte har fyllt sin Wolves-kvot så skulle Patricio kunna vara en och kika mot också. Yes. Ossi Bertilsson undrar om det är värt att ta en minus 4 för att få in Pope istället för Henderson eftersom att han inte spelar. Det här pratade vi lite om tidigare, att om det kan vara värt att ta minuspoäng för att få in en målvakt.
Ja, det, alltså då måste de ju hålla nollan nästan för att det ska gå jämnt ut. Jag är lite kluven i den frågan, för att som sagt Henderson har två fina matcher efter den här blanken. Så jag tycker det är lite 50-50.
Mm, och jag tycker nog att det är värt, om man nu inte har en spelande målvakt bakom Henderson, så tycker jag att det kan vara värt att ta det. Precis som du säger, för att kunna räkna hem det så behöver målvakten på något sätt ta mer poäng. Behöver ju inte vara en nolla, det räcker ju egentligen med att göra lite räddningar så är man ändå plus. För man kan ju nästan säga att om man de här minus 4 så får du ju 2 bara för att han startar egentligen. Sen såklart släpper han in massor med mål så blir det ju tuffare. Men ja, jag tycker att det finns en shout för det. Generellt sett minuspoäng för att ta in en målvakt, ett stort no-no. Men i en sån här omgång tycker jag att det kan finnas ett case. Sen har vi fått lite frågor om byten, och då kanske framförallt gällande de spelare som har blanka game weeks i 28. Tobias Tim skriver in och undrar vad vi tror om att göra Aubameyang till Vardy och Grealish till Mount eller Barnes. Mount för ett fint spelschema och potentiell dubbelvecka. Barnes för ett fint schema och form. Självklart så nämner han det att han inväntar byten att det är sent på fredagen om man skulle få höra något om just den här Game Week 29 där det kan bli dubbelvecka för City och Chelsea.
Ja, nej, men det är sunt att han tänker avvakta till fredag. Det är mitt råd den här veckan, för att det spekuleras mycket om att det kan komma ett besked om City-matchen där. Sen byterna ser ju fina ut. Frågan är hur akut hans behov av spelare är. Man vill ju självklart sätta ett helt fullt lag på banan, och om så är fallet, då tycker jag att om man måste ha in två spelare för att kunna göra det, då är det, tycker jag, att det är fina byten. Och jag hade nog gått på Barnes framför Mount. Så jag har inte riktigt sett om han har varit så bra på slutet Mount här. Och med tuffa matcher i Champions League så blir det mycket matchande här. Dessutom tuff match mot Liverpool i FA-cupen. Så det finns nog ett stort rotationshot kring Mount.
Ja, jag tycker att det är lite jobbigt det här att det är en grej om man sitter med Vardy, att sitta kvar med honom med det här fina spelschemat. Men vi ser inga riktiga tendenser på Vardy, och att då ta in honom nu, jag vet inte, jag får en liten dålig smak i munnen. Det är ingenting du reflekterar över.
Nej, men matcherna är jättefina och de har inte råd att fortsätta torska matcher. Då torskar de ju sin Champions League-plats till slut också. Så jag är rätt övertygad om att de kommer vinna 3 utav de 4 kommande matcherna.
Mm.
Och då kommer Vardy finnas med i poängen.
Ja, det är möjligt. Dennis Gustafsson är också inne på det här med Aubameyang. Han har både Aubameyang och Kevin De Bruyne i laget nu inför kommande blank, och det tror jag inte han är ensam om. Han gillar Aubameyangs schema efteråt och undrar vad vi tycker att man bör göra. Att bänka båda känns lite väl, tycker han. Det är ju väldigt mycket investerade pengar som då sitter på bänken här i 28. Och han nämner också att han behöver jaga lite i en kompisliga och har ett fritt byte.
Ja, nej, men Vardy är väl min bästa shout här. Då kanske man får byta in Vardy, och sen om man inte tycker att han ser bra ut mot Norwich får man väl byta tillbaka till Aubameyang, om man har lyxen att göra det med sina byten. Men stalltipset är att få ihop ett lag så att man känner att alla kommer spela. Sen kan man ju såklart åka på någon oväntad rotation och så, men jag tycker inte att man ska liksom byta in ytterligare någon spelare bara för att safea här, utan man får ha tunna marginaler, se till att ha 11 spelare och gå därifrån.
Ja, jag tycker fortsatt att det är en bra rekommendation, att om man kan få ihop ett fullt lag och ändå spara en transfer så att man har 2 fria framöver, så är det att rekommendera. Men kan man inte få upp lagen, men då får man ju nyttja liksom sina transfer, så är det ju. Men jag tycker att med de osäkerheter som finns så är det väldigt skönt att ha de här 2 fria.
Ja, vi kommer ju få en hel del besked om Game Week 31 innan liksom deadlinen för 29, och då kommer det vara ett helt annat läge om man kan bränna på med sina transfers, eller om man hur man ska använda sina chips framöver kommer vara mycket lättare att veta då.
Ja, vi kanske inte vet allt, ska vi säga, eftersom att vi oavgjort så väntar omspel och sådana saker. Men vi kommer få ganska mycket besked i alla fall. Linus Hultstrand, han har 11 spelare som inte blankar den här veckan. Så grattis till dig. Men han nämner att 2 utav dem är Rico och Traoré, och det skulle vara trevligt att spara ett byte med tanke på möjligheten att City har en double i 29. Men är det värt att spara bytet? Jag vill långsiktigt ta in en Wolvesback, men de spelar ju mot Spurs i 28, vilket kanske inte är så lätt motstånd. Så kan det vara läge att spara bytet till 29 eller eventuellt göra Lundström till Wolvesback redan nu?
Ja, Lundström till Wolfsback är väl ett hett tips här. Som sagt, Spurs är inte speciellt imponerad av. Framförallt så kommer de ju ha problem med målskyttet här. Så att jag ser inte alls som omöjligt att Wolfs kan skrälla den där matchen. Och nämnde Rico sitter ju också med privat och har inga förhoppningar. Om man spelar så har jag inga förhoppningar på poäng där, och han var ju dessutom bänkad senast, så att det är inte ens säkert att han kommer till spel. Så han vet jag inte ens om man räknas som en spelande spelare i nästa omgång.
Nej, jag håller med. Jag tycker att Linus själv resonerar väldigt klokt i sin fråga. Det är klart man vill spara bytet till 29, men här tycker jag det är helt rätt. Kan du göra Lundström till Boly, kör bara. Självklart jag hade inväntat torsdagens Europa League-matcher så det inte blir någon skada på Boly eller sådär. Men annars så kör på bara. Niklas Sjöstrand skriver in: det har varit många veckor nu med skral poängskörd. Mitt logiska byte är Lundström till Boly, precis som vi pratade om. Och sen undrar han: eller ska jag skeppa Graylish och ta in någon annan i liknande prisklass? Jag har redan Traoré och Madison där i den priset omkring. Alternativ till Graylish, jag har cirka 7,0. William, eller chansa på Mora?
Nej, som sagt, det finns ett case för att behålla Graylish, och då kanske hellre gör de andra bytet som man funderade på.
Ja, Lundström till Boly, jag tycker det är ett jättefint byte. Graylish kan man sitta kvar med och bänka den här gameweeken, det tycker jag ändå. Fredrik Norrström är lite inne på ditt spår, Stefan, du som pratade en del om Bruno Fernandes. Är det värt att hoppa på Bruno Fernandes-tåget nu?
Ja, men det kan det absolut vara. Jag ger dem United goda chanser mot både Everton och Spurs. Sen blir det väl tuffare mot City kanske, men inte omöjligt. Vi har sett City svaja rejält i år, så att... Och United har ju dessutom slagit sitt redan en gång i år, så att de har visat att de har kapacitet att göra det. Så att nej, jag tycker Bruno Fernandes kan vara ett alternativ redan nu faktiskt.
Det tycker jag också att han är. Jag tycker det är den bästa. Jag tycker han spöar Martial om man ska ställa dem mot varandra. Så det kan absolut vara läge att satsa på Bruno. Jesper Lövstad undrar: Mason Mount hade en fin höst och sen blev det väldigt skralt, men nu börjar det hända lite igen. Finns det någon statistik på hur mycket han skapar, och vad tror ni om hans speltid när roteringar börjar rulla?
Ja, jag tror att han är en rotationshot. Absolut. Kanske har sett aningen bättre ut på slutet, men när jag kikar lite snabbt här på statistiken så är det inget som sticker ut, skulle jag säga. Så att nej, jag är inte imponerad utav honom. Och sen vet vi att jag såg att William var på bänken nu i Champions League, och vi har ju även Pulisic som borde kunna vara tillbaka hyfsat snart också, som verkar ha någon form av konstig skada.
Det har vi, och ska även nämna att Ruben Loftus-Cheek verkar vara på väg tillbaka också. Så att, jag tycker det är lite för mycket frågetecken kring Mount för att gå in där just nu. André Wideheim Ekelund undrar när man får reda på om City har en double game week i 29an.
Ja, det borde vara innan deadline den här veckan, men ingenting är säkert, så det skulle lika gärna kunna vara efter också. Men stalltipset är väl torsdag eller fredag här.
Men det är inte heller säkert att vi får reda på det. Det kan vara att de har en double i 29an som vi får reda på efter deadline. Den chansen finns, ska vi nämna. André undrar även: vilka lag ska man ha tre spelare ifrån nu om man kollar typ fem gameweek framåt enligt oss? Så jag kan väl börja där. Jag tycker att Liverpool är ett givet sånt lag, och även Wolves. Det är de två tydligaste. Och Wolves vet vi till exempel då att de har match i gameweek 31. Och jag tycker att det finns flera prisvärda alternativ där, både i försvaret och i anfallet egentligen.
Ja, jag instämmer. Det enda som oroar där lite är Wolves Europa League-spel. Men som sagt, de har redan avgjort den här rundan, skulle jag säga, med 4-0-seger hemma. Så att det kan nog vilas lite nyckelspelare i returen.
Mm. Och de har att spela för i ligan också. Så att det talar ändå för att vi ändå kommer få se ett fortsatt starkt lag i ligan, även om såklart Europa League kommer prioriteras för Wolves del. Avslutningsvis från Facebook så undrar Robin Andersson om man ska behålla Vardy eftersom att han har gått så dåligt nu i flera veckor.
Ja, nu har man behållit honom så här länge ska man definitivt behålla honom kommande fyra omgångar.
Ja, jag håller med. Har man som sagt stått ut med det här, alltså får man nog göra så. Jag tycker det är svårare i diskussionen om man ska ta in honom eller inte, till exempel mot att ta ut Aubameyang. Men om man har honom redan så hade jag inte gjort något byte där. Om vi vänder oss till Twitter då, Stefan. Har vi fått in några frågor där?
Jo, men det har vi. Jag ska plocka fram dem här. Yes, då hade vi Tobias Karlsson, bästa ersättaren till Lord Lundström.
Jag vet inte, det känns som jag upprepar mig väldigt mycket, men jag gillar ju Wolverhamptons schema och att vi vet att de har match i 31:an. Och vi har ju pratat framförallt om Boly nu som kostar 4,7. Då behöver man ha lite pengar på bänken. Men om man nu inte har det så tycker jag även att Saiz är en spelare. Han är ju prisad 4,4. Han hotar väldigt mycket på fasta situationer. Man söker honom mycket. Han är stark på huvudet. Jag tycker även... Boly är ju kapten i Wolves och han startar vecka efter vecka, men kollar man Saiz så fick han inte så mycket speltid i början, men nu på senare tid så han spelar 90 vecka efter vecka, så jag tycker att hans plats känns relativt säker, så han för 4,4 tycker jag är en jättebra shout. Är det någon annan spelare du vill kasta med där, Stefan?
Nej, men Stevens får väl nämna i Southampton som ser fin ut också.
Mm. Ja, jag håller Wolves allra högst, men Stevens är inte alls dum där heller.
Yes, Simon Kenneberg. Efter mitt fiasko med Ings som kapten, är det bäst att låta den sitta på Mané säsongen ut?
Ja, alltså, det behöver inte alls vara dumt. Liverpool är en bra shout att låta den sitta... Året ute, det tycker jag man ska vara lite försiktig med och säga redan nu, eftersom att vi får se lite hur Liverpool tar sig an ligan beroende på vilka andra turneringar de är kvar i och när ligan väl är matematiskt avgjord och sådana där saker. Men som en match mot Watford borta, så ja, varför inte bara sätta den på Mané. Det behöver inte vara dumt, och jag tror att man kommer sticka ut en hel del även där då. Salah kommer vara den allra tyngsta kaptensalternativet i Liverpool-lagen eller i Liverpool. Mané ägs ju bara utav 23%, och med det så kan man nog räkna en del ghost chips, så att, ja, där sticker man ut ändå.
Yes, Jonas Wallman, jag vet inte, han kanske redan hade frågat på Facebook, men vilka tre lag ska man hålla i handen från nu och säsongen ut, och varför?
Han har inte ställt frågan på Facebook, men säsongen ut, jag tycker det är svårt, men det man ska kolla efter lite längre fram i säsongen är ju lag som har något att spela om, antingen för att åka ut eller för att ha något med Europaplatser att göra eller sådär. Men jag tycker det är svårt att säga säsongen ut, men om vi nöjer oss med att kolla 5 game weeks fram i alla fall, så tycker jag till exempel Wolves och Liverpool är lag som man absolut kan maximera och ta in liksom tre från varje. Det tycker jag.
Yes. Och sen undrar han också när man ska peta in chipsen, om man har kvar dem, och där får vi säga att det är lite för tidigt att uttala sig om det än.
Ja, vi vill ha mer info om hur de dubbla och blanka gameweeksen kommer se ut, och vi kommer få den infon relativt snart, så att vi avvaktar det. När vi vet mer så kommer vi här i podden diskutera olika chipsstrategier utifrån de förutsättningar som då blir fastställda.
Yes, Emil Laxén. Om ni jagade täten som har de vanliga spelarna i Kevin De Bruyne, Jimenez, Salah och så. Vilka är de tre bästa spelarna som få har men som ni tror kommer växla upp härifrån?
Jag var inne på det lite grann, att om man till exempel inte hade Jimenez, att istället hoppa på anfallskollegan Jota. Det är såklart en risk och så, men så blir det. Så fort man ska börja ta lite chansningar så är det en risk som det behöver innebära. Jag tycker även att det finns case att liksom följa vad som hände med City i Champions League. Om de går vidare därifrån, ja, jag tror att det kommer bli mycket Champions League-fokus. Och det skulle kunna vara ett case att helt bara rata City. Det är också en stor risk, men man kan även dra en vinstlott där och rotationen kan öka ytterligare i Peps uttagningar. Vi nämner ju differential-spelare. Efter Game Week 28 nu till exempel, så Arsenal fint schema. Pepe har visat fina tendenser. Skulle kunna vara en väg att gå. Aubameyang är också en spelare som inte är superhögt ägd. Så att, jag tycker att det finns ganska många spelare man kan kika mot. Long som jag nämnde också. Väldigt billig spelare som gör att du kan frigöra pengar till exempelvis Pepe eller Fernandes eller någon sån här lite dyrare spelare. Och sen kanske att man sätter binden på Mané snarare än Salah när det är Liverpool som spelar och hoppas på att Mané trumfar. Framförallt skulle jag säga det att just kaptensvalen kan avgöra en hel del om man ska ta in på spelare. Men det är samma där. High risk, high reward.
Yes. Om man leder sin kompisliga, hur bör man tänka?
Den här frågan har vi fått förut några gånger och min rekommendation är att inte titta allt för mycket bakåt utan spela sitt spel. Man ska inte vara dum, dristig och ta massa chansningar, men samtidigt, det som har tagit dig dit du är idag, det är ditt spel. Våga lita på det och köra på. Man kan snegla, men risken är att man börjar kolla allt för mycket och bara tänka. Och då hamnar man på bakfoten istället för att bara agera på sin bra känsla som man har. Så min rekommendation är framförallt att spela ditt eget spel och kanske inte försöka sticka ut allt för mycket med tokchansningar. Men ändå att spela sitt eget spel.
Ja, och den frågan kom från Koffer, det kanske jag glömde säga. Sen har Anton skrivit, jag har Mahrez och Kevin De Bruyne. Vilken tredje City-spelare av Aguero och Ederson ska man gå för om 29 blir dubbel? Och då säger han att Aguero innebär minus 4, men att Ederson kan han få in gratis utan minus. Men han är lite inne på att han vill sätta triple captain på just Aguero.
Ja, jag är inte ens säker att man ska ha tre City-spelare. Jag vet att du är inne på det, Stefan, men även i en sån här dubbelvecka så jag förväntar mig inte några 180 minuter från någon, kanske Ederson då. Jag hade inte tagit minus för att ta in Aguero, för Aguero kan jag absolut inte tänka mig få de här 180 minuterna, och det skulle jag vilja ha för att sätta trippelkaptenen. Jag gillar ju att ha en målvakt i en dubbelvecka och där har vi ju garanterat 180 minuter på Ederson skulle jag säga. Så att jag hade gått på Ederson. Vad säger du, Stefan? Jag vet att du kan resonera lite olika mot mig gällande City och dubbelvecka.
Ja, nej, men jag tycker att jag har svårt att få in Aguero i bygget också med tanke på hans pris. Sen vet vi inte. Ederson är ju en eventuell straffskytt också. Så att nej, men det är väl jag hade nog gått för det också. Man är ju mer säker på att få som sagt mer speltid från honom.
Ja, Ederson straffskytt, det kanske där triple captain ska sitta då på en dubbelvecka.
Ja, precis. Det hade varit fint, va.
Ja.
Så sista frågan då från Jon Lidberg. Jag kommer köra free hit i omgång 28. Vilken drömelva skulle ni ha tagit ut?
Nej, jag tycker inte man ska köra free hit i 28. Om vi börjar där. Men man ska ju ha tre stycken Liverpool-spelare. Och jag hade gått på... Salah, Mané och Trent tror jag, som jag sitter med i mitt privata lag. Jag hade tagit lite Leicester-spelare. Ja, det är svårt att kasta upp ett free hit-lag så här i huvudet. Har du något, Stefan? Jag tycker Long är en bra spelare från Southampton som heter West Ham borta.
Ja, nej, det är lite svårt. Men som sagt, tre från Liverpool. Jag hade gått för Vardy och Maddison. Jag hade kanske chansat in en Abraham i Chelsea. Men sen är det lite tuffare hur man ska agera. Och det som framförallt talar emot en free hit är att man kommer plocka in de här vanliga spelarna. Det vill säga tre från Liverpool och en Vardy. Liksom. Det kommer vara stommen. Och det sitter alla redan med, så att man kommer inte sticka ut något.
Nej, det är så. Så att, jag tycker inte att han ska spela free hit. Det är väl det jag får säga.
Yes, det var sista frågan.
Okej. Okay. Ja, men med det så tackar vi för att ni har lyssnat och önskar ett stort lycka till. Kom ihåg att deadline är som sagt fredag kväll. Och jag tycker att man även ska avvakta med byten tills dess och se om vi får mer information om Game Week 29. Stort lycka till där ute och på återhörande.
Ja, ha det bra. Hej, hej.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.